2-0 för mycket med Peter Törnroth och Janne Ström.
Sådär ja. Vi är igång.
Underbart.
Än en gång. Hörru, vi börjar närma oss det 100:e avsnittet av 2-0 för mycket-podden. Så vi får börja fundera på hur vi ska förnya oss efter det lite här.
Faktiskt, eller hur?
Ja.
Ja.
Jag läste just det, en av våra trogna lyssnare, Peppe Öhman i Kalifornien, som det där efterlyste en ny podd. Som inte är två män, eller två kompisar som sitter bara och snackar. Det ska vara välproducerad.
Just det.
Och så tänkte jag, fan, borde vi göra liksom en sån här, vad ska jag säga, uppgradering av innehållsstrukturen.
Just det.
Men det där,
byta ut alla deltagare.
Byta ut deltagarna, byta ut innehålls, heter det, paletten och allt det här. Uh-huh. Och sen helt enkelt klippa in lite snärtiga jinglar och annat sånt här till mitten. Och,
just det.
Och kanske, ja, mer strukturerat. Jag minns när jag började jobba på radion för herrans många år sedan, början av 2000-talet. Så, när formatradion började göra intro.
Uh-huh.
Så var det, hade vi en chef som var övertygad om konceptet att ju mer formaterat, desto bättre.
Ju mer formaterat? Okej.
Okay. Ja, ju mer...
Struktur liksom?
Ja.
Okej.
Okay. Ja, ah. och vad det innebar då förstås att du ska sätta in en låt var 8:e minut eller sådär.
Ja.
Så att människor vet vad de får.
Okej. Okay.
Det är ju, nu vet ju våra lyssnare vad de får. De får en massa svammel i en halvtimme liksom. Så där har vi inte ett problem per se.
Nej, det är sant. Det är sant, det är förutsägbart. Mm. Det måste man ju påstå. Men dels så läste jag faktiskt en kommentar idag av någon som just hade sagt att de hade lyssnat på liksom, gammal radio första gången på länge. Och just fått det här formaterade, strukturerade och kände sig lite vilse. För det kom massa musik mitt i och sånt där som poddar inte ger. Och om man har vant sig, många lyssnar ju nästan bara på poddar nu för tiden. Och då är det nästan lite konstigt när det kommer en låt mist i som ska hålla på i 3-4 minuter.
Det tycker jag vi kan skippa.
Ja.
Vi har inte råd med avgifterna för det annars heller.
Nej, det är korrekt.
Och det är ingen som vill höra oss sjunga, tror jag.
Ja, men som en också sidokommentar, det var Offside-podden faktiskt som de pratade just om det här. Att det var någon journalistkollega till dem, de är ju fotbollsjournalister bara två som har den podden. Anders Bengtsson och Johan Orenius, och de hade en branschkollega som var i USA och satt i någon slags, gick en utbildning var det, för typ mer sådär framtida medial utbildning, liksom, vad som kommer på nästa bakom nästa hörn. Och de sa lite nervös, för att om han kommer hem sen och berättar att det här med poddar, det är ju så jävla ute, då måste man ju förnya sig. Ja. Och men för oss är det inte jätteproblem, men för de som kanske har det som alltså, intäkt, så kan det ju vara lite
där
när världen plötsligt ändrar på sig.
Mm-hmm.
Mm. Det kan ju vara intressant. För att världen ändras ju på sig förr eller senare. Så det vet man ju.
Så är det, ja. Ja, sen finns det ju också det här Motley Crue-konceptet.
Mm-hmm.
Som där intervjuade Nicky Six, han sa att det gäller bara att göra sin egen grej. Och till slut så kommer människor att hitta en.
Mm-hmm.
Sen kommer man att försvinna. Och sen kommer man tillbaka igen.
Mm.
Det är så här som kugghjulen mal.
Just
artisterna, menar han. Att, så länge, de gjorde ju så här mystiska grunge-försök på 90-talet som var fullständigt idiotiska. Okej, de skulle inte klara sig med sin normala stil kanske heller.
Nej.
Under det hårda 90-talet. Då. Men det här var hans recept som han hade sett då. Alltså det är bara liksom att fortsätta exakt så som du har gjort. För att liksom, ja, popularitetens hjul höjer och sänker dig oberoende.
Ja, riktigt så fatalistisk känner jag att man kanske inte behöver vara om man vill göra en karriär av någonting.
Mm. Mm-hmm.
Sen om man bara vill göra musik för att det är kul, då håller jag med helt och hållet.
Då ska du hålla fast vid det.
Ja, det är klart. Ja. Om det bara handlar om det, om Lemmy och grabbarna bara liksom vill stå och kräma. Och jag menar, de hade sin publik ändå, antar jag. Men det är väl...
Det var ju inget hobbyband, precis.
Nej, precis. Jag menar, det finns väl inget... Alltså, det går ju inte att tvila på att de som verkligen lyckas hålla sig på toppen länge, det är ju de som faktiskt lyckas förnya sig.
Och så kan man ju tillägga att Motley Crue från början var ju ett välproducerat band.
Ja.
Det var ju inte bara liksom människor som kom till en poddkväll och började plötsligt lira någonting.
Nej, det är också en poäng faktiskt.
Så att där kanske finns någonting som inte riktigt gör att det är jämförbart. Det här
nej.
Men jag tänkte efterlysa lite, om det finns någon som har lyssnat så här långt på podden, så hör gärna av er och liksom kommentera det här.
Mm-hmm.
Hur denna förnyelse man skulle vilja se där efter. Jag har väl en handfull drygt avsnitt kvar tills det 100:e. Vilket skulle vara en bra sån här...
Turning point.
Ja, en bra uppgraderingsepok.
Just det.
Görande tilldragelse. Eller något sådär. Så till exempel på vår Facebook-sida som heter 2-0 för mycket eller via våra respektive Twitter-konton kommer vi i kontakt med oss. Eller så går vi omkring i verkligheten också som fantomen.
Som fantomen?
Ja, som en vanlig man på gatorna. Liksom. Ja. Ibland händer det ju att fantomen går på stadens gator som
korrekt.
En vanlig man.
Korrekt.
Gammalt djungelordspråk.
Just det.
Men en sak som jag tänkte testa här som jag ska säga, formatera lite. Mm-hmm. Jag försökte någon tidigare, men vi har märkt att det inte riktigt funkar. Att försöka här på förhand säga vilka ämnen vi kommer att lyfta upp eller förhoppas få tid med att hinna lyfta upp här. Så vad har du på listan idag?
Alltså, det händer ju saker i världen här såklart. Jag tänkte, vi kan väl nämna att vi alla ska dö i en kinesisk pandemi innan nästa avsnitt i princip.
Nu igen.
Ja.
Ni som överlevde SARS kommer att älska det, corona.
Exakt så. Sen tänkte jag faktiskt tala kort om en nyhet i veckan om finländares inställning till arv.
Arv,
ja. Som jag tycker var intressant, som vi kan nämna. Det kom också en grej i Sverige som jag är lite nyfiken på, du tror och tycker om. Det är att de har mätt klimatpåverkan för kläder.
Okej.
Okay. Och vem som är den stora boven egentligen.
Det blir intressant.
Mm. Och sen har jag även vad heter det? Det kommer en lista på Sveriges mest positiva varumärken. Säger man så?
Det tycker man kan säga så.
Okej, okay, ja. Den tycker jag vi kunde titta lite närmare på också. Det är egentligen bara en liten smakbit av hela min lista. Men vi kan börja där.
Vi kan börja där. Ja. Själv har jag Trumps 3 år vid makten och den impeachment-riksrätt som han nu sitter inför.
Mm-hmm.
Lite nya uträkningar om hur många finnar som egentligen är rasistiskt lagda.
Mm-hmm.
Erkänt.
Ja.
du kommer att få se. Nya rättigheter för skattemyndigheterna och lite fuffens kring de här max 8-planerna som nu är i flygförbudna som väl ska tas i bruk under året i något skede. Men också en extremistlista som brittiska polisen har delat ut till offentliga myndigheter i England och vilka alla som finns på den. Det var några kanske som inte riktigt hör i samma kategori där. Men kan vi börja med att konstatera att vitsippor i backarna står?
Det är helt galet.
Jag fick av en kompis en Facebook-update av henne där det var en vitsippa alltså, som hade blommat ut.
Ja.
Det är den 22 januari.
Ja, det är ju bara järntecken överallt just nu.
Det är fantastiskt, för jag hade exakt samma känsla efter att jag hade fört ungen till dagis lite senare idag, det var så här kring lunchtid som jag vandrade längs med Robertsgatan i Helsingfors, så tänkte jag, fan det är ju vår.
Ja.
Det droppar från taken och solen lyser, nästan värmer.
Ja. Och det var ju liksom varm vind igår åtminstone.
Lite varmare, ja. Dagen innan var det lite nordan känner jag, men nu igen liksom fantastiska liksom mexikanska golf och vad heter det, afrikanska vindar.
Alltså. Ja. Det, tekniskt sett, och jag har inte fått det här verifierat av någon, men jag läste att tekniskt sett så är det mer sen höst än tidig vår.
Ja, vi har ju ursäkta haft en termisk vinter ännu. Det kräver att kvicksilver ska ligga under noll väl ett helt dygn.
Mm.
Så,
där är vi inte riktigt än.
Nej. Så, men Markus Rosenlund, författaren och vetenskapsjournalisten, som är väldigt väderintresserad och kunnig, förklara här att det spelar ingen roll, vi vet inte när våren övergår i höst egentligen.
Nej.
Om vi inte får en vinter.
Nej.
Så vi kan kalla det här den 87 november,
just det.
Eller vi kan kalla det den vad blir det, 31 mars.
Kan vi idag, bara konstatera kanske att 2020 får aldrig börja? Och det glada 20-talet får inte börja. Det är någon som styr det här.
Jag tror det blir en sån här glidande övergång som det där som man har ofta på den här flextidsarbetsplatsen. Det är bara modern så här. Personligen har jag verkligen ingenting mot den här vintern, speciellt idag när det var sol och allting och sånt här.
Ja, det går ju. Men jag har inget emot det heller. Så länge just det är så, men det hade ju gärna fått vara en minusgrad istället för en plusgrad.
Du känner så, ja?
Ja.
Kanske det. Det är den här nollgrejen som lite stör.
Ja.
Vi hade ju här för, vi har ju läget här vid kring plus 5 eller så här. Det var ju samma som i Los Angeles.
Ja.
Förstod jag i någon kedja på det här. Stefan som är generalkonsul där hade kunde berätta det här. Att temperaturen var densamma. Klimatet är inte samma, men temperaturen var densamma.
Ja.
Och det var varmare i Helsingfors än i Madrid.
Ja.
Körsbärträden i Kungsträdgården har blommat.
Ja.
Några av dem.
Ja.
Några missanpassade exemplar åtminstone.
Ja.
Och folk är ute och spelar golf i januari.
Ja, det ska ju spelas fotboll på gräs i Finland också nu i januari. Och det är ju, jag såg inte exakt var de skulle spela någonstans, men det var en match som var planerad att spelas på gräs.
Det kan bli lite kletigt.
Ja. Kan bli lite kletigt. Ja. Men icke desto mindre ska det göras tydligen.
Detta om undergången då?
Detta om undergången?
Förutom coronaviruset det inte var på väg.
Ja, coronavirus då. Alltså det är ju... jag läste faktiskt den svenska myndigheten då. Krisinformation.se finns den sida man kan gå till om man känner att liksom man vill bli alarmerad eller lugnad.
Bra.
Och där i alla fall, det är ju alltid så här tycker jag, inte så alltid när det kommer en ny sån här grej, att det är absolut ingen fara tills det är ganska stor fara. Så här skriver de: enligt Folkhälsomyndigheten är sannolikheten låg att det nya coronaviruset 2019-NCOV heter det då, kommer att nå Sverige.
En liten risk.
Sannolikheten är låg. Utbrottet har sitt ursprung i staden Wuhan i centrala Kina, men har upptäckts även i andra länder. Om något skäl tydligen då så finns det ingen som är på väg till Sverige. Jag vet inte om du har sett det. De har ju så här videor på typ Seouls flygplats. Där de typ bara tvättar av folk.
Är det så?
Ja.
Avlusar dem.
Alltså, liksom, jag fattar det, så det sprids väl genom andningen. Liksom. Så att,
nu minns jag liknande bilder från SARS-epidemin för nästa 20 år sedan. Vad blir det? Mm. Eller var det fågelinfluensan som
här? Jag minns att det var ungefär när jag kom till Finland. Ja. Så ja. Det är väl nästan 20 år sedan.
15-20.
Mm.
Så det var ju verkligen någonting också.
Det kommer jag ihåg att det var ju ångest på riktigt ett tag. För det var ju så här, det här började bli lite jobbigt liksom.
Ja, och det höll på jättelänge. Och det var en delegation som åkte från Finland till Kina, minns jag då.
Mm.
Som tillhörde hälsovårdsministeriet. Vad heter de? Socialhälsovårdsministeriet.
Mm.
Och för att liksom... på riktigt kolla vad är läget där och liksom förstås få in den information på plats som Kina då på den tiden inte delar med sig.
Ja.
Lika friskt som de kanske har lärt sig att göra idag. Då. För ja. De mörkar ju hela den här SARS-grejen då i början.
Ja.
Det är ingen fara, tills folk börjar dö.
Är det jag menar? Liksom. Ja.
Ja. Och den här finska delegationen hade återvänt, jag jobbade som journalist då och får i uppdrag att gå och intervjua dem här. Och shit vad jag var nervös. Att, ja. De hade en konferens på ett hotell i centrum av Helsingfors och där var alla då. Jag var bara så här, shit, borde jag ha en ansiktsmask på mig nu? Liksom, ja. Så här. Det här. De gjorde sitt bästa för att liksom, nej, det är ingen risk, vet du. Vi har inte varit och känt på någon fågelfän eller vad försökte det handla om då. Liksom. Men den här känslan av ångest som jag hade av att stå där, liksom, jag ställde mig längst bak i salen då, liksom.
Ja.
Ja. och tog några frågor på avstånd och sådana här. Men det var verkligen alltså på den nivån att man själv liksom börjar få sån här irrationell fobier.
Ja.
Och inte liksom riktigt trodde på de här statens experter. Nej. Som sa att nej, men det är ingen fara. Kom nej. Bara, du behöver inte skydda dig på något speciellt sätt.
Nej. Och sådär, men
här har du lite handdesinfieringsmedel om du vill.
Ja.
Men det, vi får se om tror det här utvecklas mot det. Nu har man ju dragit på stora växlar redan efter 9 döda. I Kina.
Ja.
Som väl, det handlar inte ens om någon, vad ska jag säga, friska, normalfriska vuxna människor utan annars också lite mer skräpliga.
Ja.
Och sjuka människor som har dött, alltså i det här 440 insjuknade, man räknar med, eller kända insjuknade, ja. Man räknar med att mellan 1000 och 2000 inkuberade personer i världen just nu. Problemet med det här coronavirus är att det muterar ständigt.
Ja.
Så det är jättesvårt att upptäcka. Liksom.
Ja.
Men,
och det är återigen, av alla myndigheter man litar på så är kinesiska myndigheter kanske inte.
Nej, de har lärt sig. Jag har lyssnat på morgonradio idag och en expert då från samma hälsovårdsministeriet sa att vi får verkligen liksom, vi har sett en en förbättring med Kina. Liksom. Att de verkligen lärde sig någonting av det här badwillen man får av att mörka en epidemi som kan ha globala konsekvenser.
Ja, det är inte snyggt.
Nej, därför har de varit väldigt öppna, eller i kinesiska mått väldigt öppna nu då, med information. Just vad gäller liksom hur många som är insjuknade och sånt här.
Ja.
Och jag vet, 9 döda, det är som en större trafikolycka om man säger så.
Ja, men, ja, precis.
Det är liksom,
ja.
Men redan nu så, liksom, så drar man på de här växlarna.
Ja.
SARS körde väl flera hundra ändå. Och fågelinfluensan lika så.
Ja, det var det. Ja.
Innan man verkligen börjar få någon slags fason på det.
Ja. Var inte, kom ihåg galna ko-sjukan?
Ja, vem kan glömma den?
Ja, det var ju någonstans, 95 kanske.
Creutzfeldt Jakob.
Ja. Kom ihåg den här, var en inrikesminister, han britten, som stod i tv och käkade hamburgare med sin dotter.
Det minns jag inte vad
det var. Ju så här, för där var det ju, det var ju inte bara en scare, utan det var ju liksom på riktigt ett problem.
Uh-huh.
Det var liksom, det gick åt helvete verkligen. Och den här ministern stod liksom i tv och verkligen liksom avfärdade det här som att det är absolut ingen fara att äta brittiskt kött. Och så tog sig liksom en tugga av. och det är liksom, just det här... Just det här, som myndighetsutövare måste vara svårt att veta vad är balansen mellan liksom alarmism och att faktiskt informera människor om att det här kanske inte är så bra. Liksom. Och i det fallet också var det ju en ekonomisk enorm smäll, för de hade ju gett en jävla massa djur.
Faktiskt, ja. Så. Ja, det var verkligen hårda bud på den tiden.
Ja.
Men fanns inte någonting väldigt obehagligt bakom hela den här, alltså,
ja, det var ju faktiskt
kannibalism alltså, som det
det var ju intressant att det var ju en svensk journalist som först kom där på spåren för att hans katt insjuknade. De hade alltså inte alltså nu för tiden i Sverige och i Europa tror jag så får man bara ha så att säga slaktade djur i kattmat och hundmat antar jag.
Och tidigare fick man ha roadkill.
Självdöda djur. Alltså djur som är dött. Ja. Och grejen var att den här katten då, den här journalisten, jag tror att det var Erik Fichtelius faktiskt. Han som intervjuade Persson sen, ordförande Persson. De här hemliga intervjuerna som kom sen.
Yeah.
Hans katt insjuknade och han började gräva i varför. Och spårade sig hela vägen till att, jo men det beror ju på att de har helt enkelt malt ner
sjuka djur.
Yeah. Och bara ut katterna liksom.
Så pass sjuk att de dog.
Ja, och då på det spåret var det. Och sen så var det så att jag tror att det var så att det land som klarade sig bäst från det där var Sverige, för att Sverige väldigt fort stoppade all import av sån djurmat.
Självdöd.
Ja. Och medan det gjorde inte många andra delar av Europa.
Mm.
Och i synnerhet inte inne i England då, eller i Storbritannien.
Det är det som är not fit for human consumption.
Ja, så att, ja, det är inte vad man lärde sig läxa där, men det var, så ska man inte göra.
Tills vidare verkar det corona vara en ganska intern kinesisk angelägenhet.
Mm.
Men utmaningarna är stora förstås, men Kina är inte fullständigt nedlåst som Nordkorea ändå var.
Mm.
Och nu är det kinesiska nyåret på kommande.
Just det.
Som beräknas sätta 500 miljarder människor i rörelse. Resa omkring där. Och staden Wuhan, alltså där det här strainen av viruset har börjat, ska då undvikas, säger man. Och resebiljetter, både flyg- och tågbiljetter i Kina har då ersatts. Om man har bokat en resa till eller från Wuhan,
just det.
Så, det här, så kan man få tillbaka sina pengar.
Ja.
För också biobiljetter inom Wuhan. Vet du, alla ställen där människor som samlas och så här. Liksom. Så
vet du hur stort Wuhan är?
11 miljoner invånare.
Ja, det är så en enorm jävla stad.
Ja, i allting utom kinesiska mått.
Jo, men liksom just där så här undvika att resa dit, tänker man så här. Ja, jo, det är ju...
Den jävla hålan.
Ja, men det, exakt.
Ja, det är dubbelt Finlands befolkning i den här staden.
Ja.
Ja. Så är det. Så att en karantän per se kommer väl inte på fråga. Ja. Men någon slags soft karantän håller de väl på med just... Speciellt kring det här nyårsfirandet då. Att om du inte absolut måste åka till Wuhan så kan du undvika det just nu. En soft karantän.
Alltså jag sitter och kollar på en bild där från Seouls flygplats där de mäter febern på passagerare vid incheckningen.
Mm.
koreaner. Det är ju rätt sjukt. Ändå. Liksom, ja, hej då. Ja, ja. Hoppas att det passerar som allting annat.
Ja, man inte gör det. Mm-hmm. Så vi får se. Om vi gör en podd igen. Eller om någon lyssnar på det här i den apokalyptiska framtiden. Så det här, begrav mig i Rödbergen.
Ja, precis.
Ja, nästa på listan.
En sak som jag faktiskt inte nämnde i vår lista förut. Men som jag faktiskt var lite nyfiken på och inte glömma bort. Det är Knivfinland.
Knivfinland.
Vi måste ju prata om det här.
Ja, det här var något som ingen har kommit undan under veckan.
Ja, fast det roliga är ju att tydligen så har ju någon gjort det. För att så här, och det här är ju talande. Det är nästan ironiskt att det är så här. Men det kommer ju att vi tar upp det här för att du skrev en text på förlagets hemsida.
Baserad
på en text i Helsingin Sanomat.
Av Stockholmskorrespondenten Petja Pelli.
Ja, och han skrev i sin tur med anledning av att han hade sett Tobbe Ström, en svensk komiker.
Han känt Tobbe Ström?
Ja, så pass känd att han har väl säkert ett rätt stort antal Twitter-följare.
Du visste vem han var?
Jag visste vem det är. Jag följer honom på Twitter.
Just det.
Och han är väl manusförfattare etc. etc. och ståuppkomiker då.
Och Sveriges roligaste örebroare. Han kallar sig det.
Gör det? Ja. Det är ju lite roligt för sig. Men i alla fall. Han har då på en ståupp-show som den här Petja Pelli har sett i Stockholm, Norra Brunn, ja, dragit ett skämt om finska kejsarsnitt.
Och det var så bra. Hur gör man ett finskt kejsarsnitt?
Babyn skär ut sig själv.
Det är så briljant! Jag blev alldeles paff där. Så det här liksom... Jag måste hylla honom alltså, för det här, ja, komprimeringarna av alla fördomar i ett paket. Liksom.
Det roliga med det här är ju att det har ju varit en snackis. När jag skrev Petja Pelle det här, det är väl i alla fall...
Det är 19, vad blir det? Söndagens tid?
Ja, 3 dagar sedan. Vilket är en evighet i mediatid. Ja. Ja. Du skrev om det här din tur i förrgår.
Igår.
Mm. Idag, av en ren händelse, så är mitt flöde plötsligt kommer upp att han får syn på det här också.
Petja?
Ja, ja. Nej. Tobbe Ström.
Tobbe, ah, cool.
Så han har inte hört talas om det här alls för idag.
Han läser inte Helsingin Sanomat.
Nej, men det är ändå Finlands största tidning där han är omnämnd. Och inte bara omnämnd, det är en rätt stor grej.
Nu är det ju ingen i Stockholm som kan finska så att...
Nej, men vad fan. Okej, för det första. hela idén är ju här att Sverige inte har koll på Finland.
Ja.
Det är ju hela pitchen.
Visst.
Och det visar sig att, nej, det har vi inte.
Det visste väl alla.
Jo, det är inte så roligt.
Jag vet inte, Petjas på något sätt, han försökte ju förstå det här också. Vad fan drar de knivkämt fortfarande om Finland? Och de går hem liksom, de funkar fortfarande. Ja, det var hans liksom, fan, hur kan det stämma? Och han inser ju att, eller vet inte om han själv inser det, han ser det på något sätt som en försonande grej, att vi är på något sätt så nära, vi är så respekterade att man kan liksom berätta förlegade skämt om oss. Jag drar en annan slutsats i min text.
Ja.
Det vill säga den att Sverige inte bryr sig om oss. Och dels det att det inte finns nationella narrativ längre.
Mm.
Som är kanske lite andra poäng, men åt samma håll. Men det här att Sverige inte bryr sig om Finland. Vad som händer här, vem som vet du, skriver vad eller säger vad. Det var väl ingen nyhet.
Nej, det är ingen nyhet för någon.
Jag utmanar vem som helst att okej, nu kanske det är en dålig fråga. Men vem är statsminister i Finland? Hur många vet det i Sverige? Nu kanske efter Sanna Marin, några fler.
De flesta skulle säga så här, vänta, var inte hon den där tjejen?
Aha. Ja.
Det tror jag.
Ja. Men ingen som minns namnen nödvändigtvis.
Nej.
Eller vilket parti hon tillhör. Eller,
Nej. Men det är ju inte, det här har vi pratat om förut, men det är ju inte egentligen specifikt Finland med problemet här. Utan det är just, det är ju...
Sverige vet inte om någonting
annat. Exakt. Ja. Alltså vi vet ju jättemycket om sig. Alltså vi är ju utpräglade anglofiler. Så liksom, det är ju ytterst få svenskar tror jag som i slutändan vet någonting om knappt liksom Tyskland. Liksom.
Visst.
Och jag vet inte, vad det säger nog mer om oss än vad säger om Finland. Eller,
jag säga. Den svenska universalismen som man talar om.
Däremot så håller jag ju med dig om att det är ju jättelustigt att sådana här fördomar ligger kvar. Att de ligger kvar så starkt.
Mm.
För de måste ju komma någonstans ifrån. Och då tänker jag så här, vad ersatte dem?
Vad var bilden av Finland innan 1960, menar du?
Ja.
Det hårt stridande folket som lyckades hålla ryssen på ryssens stången under andra världskriget.
Skulle man kunna anta att det till och med är så att Sverige relativt sett hade bättre koll på Finland?
Innan det?
Ja.
Kanske.
För att världen var lite mindre då?
Men också den kulturella impact som var det nästan en halv miljon finländare,
ja,
som flyttade över under 60-70-tal.
Flera
hundratusen.
Ah, okay.
Som kom, alla kom inte för att stanna, men det där, då när Sverige hade stor arbetskraftsbrist då,
ja,
så kom det i Finland. Finland var väldigt fattigt efter kriget och sådana här, så det fanns en win-win situation här, va?
Mm.
Men den kulturella impact som, no, låt oss säga en halv miljon för att få impacten riktigt hårt här. Som en halv miljon arbetare i värsta mansåldern,
ja,
liksom, ja, 20-40, kan göra på ett land,
ja,
där man inte talar språket eller liksom, vet du, riktigt, riktigt hänger med kanske i modernismen eller,
ja,
så här.
Ja.
Vilken impact intryck det kan göra på ett samhälle. Det är klart att det finns liksom ingenting som Finland har liksom lyckats imponera Sverige med, liksom, eller få Sveriges uppmärksamhet med mera än det.
Mm-hmm.
Så på det viset tycker jag det är alldeles förståeligt att den epoken i vår gemensamma historia är den som är den mest traumatiska kanske för bägge.
Mm.
Och den som man bearbetar genom de här troperna fortfarande, liksom,
ja,
eller fördomarna fortfarande. Och ingenting liksom lika stort har hänt sedan dess. Jag menar någonting som skulle... Jag menar, det är klart, det går inte att göra skämt om hur bra Nokia var, liksom, eller hur bra Kimi Räikkönen är att köra, vet du, sådana här internationella framgångar,
nej,
som Finland har haft. Och sådant. Det är liksom inte det. Och jag föreslår lite skämtsamt, vad ska Sverige skämta om? Vad ska de ha fördomar om oss?
Ja.
Vår hälsovårdsreform som vi har hållit på med i 30 år.
Ja, ja.
Men det är ju ingen som känner till den där. Liksom. Det är ju en intern angelägenhet också.
Ja.
Det finns ingenting som vi har stått ut för. Före emigrationen så var det ju krig, alltså.
Ja.
Det heroiska kämpande folket, de lilla folkspelarna som lyckades hålla Stalin stången. Liksom.
Just det.
Det var väl det som var Finlandsbilden då. Sen efter, ja, tänk själv, alltså.
Men alltså det jag landar i, det är ju att frågan går ju tillbaka igen. Till er, eller till oss numera, men till finländarna själva.
Uh-huh.
Att, ja men säg då, vad är exakt den här frågan är det ju. Och den självbilden är ju extremt stark. Det finns ju, men nu för tiden när det kommer nyheter om finländare så ofta är reaktionen så här, va? Typ så här, Finland är världens lyckligaste folk. Alla bara, va?
Va? Det passar inte alls.
Passar inte alls, nej. Och jag vet inte, och det kanske inte typiskt finns heller, att det nu för tiden finns en identitetsförlust eller identitetsförvirring som inrikes. Men fan, vilka är ni liksom?
Ja, men det är ju för att ingen besöker oss heller från Sverige. Ingen i
nej, nej, men jag menar inte, jag menar liksom inte ur ett svenskt perspektiv, jag menar ett finskt perspektiv.
Mm-hmm.
Alltså självbilden, vad är den? Om man frågar finländare själva, vad är liksom finländskt? Så landar ju ganska många i samma sak ändå ju.
Typ
alltså hur den här krigshistorien är ju uppenbart extremt viktig.
Fortfarande.
För självbilden.
Mm-hmm.
Och visst, man kan liksom få någon som säger att jo, men vi är inåtvända, blyga. Men allting landar ju fortfarande i
det samma. Det säger svenskarna om sig själv också.
Jo, för all del.
Yeah.
Men alltså jag vet inte, jag bara... man kanske måste också ge någonting att... Som du är inne på. Ge någonting att bita i då. Vad finns där? Jag vet inte.
Jag vet inte heller vad det finns. Jag tror inte att det kanske finns en enhetlig nationell narrativ längre. Efter, alltså på senaste 50 åren. Alltså.
Mm.
Förutom den här, jag vet, vad har vi utmärkt oss för? Någon slags hypersnabb modernisering.
Mm.
Men det gjordes enligt svensk modell. Så ni äger liksom den berättelsen.
Mm-hmm.
Vet du, det här, Finland gjorde bara en snabbare kopia. Sverige började på 30-talet, vi började på 60-talet, mm-hmm, men nu har vi hunnit i kapp. Liksom.
Mm-hmm.
Så, jag vet inte. Alltså, vad skulle det kunna vara? Vad kan vi peka Finland för? Ja, för att vi inte tar in asylsökande eller flyktingar.
Jo, där kanske heller någon riktig. Den är väldigt passiv.
Jag tycker där skulle kanske finnas någonting för stand-upen. Liksom, vet du, någon slags sån här punchline för att bägge flyktingarna i Finland höll med.
Ja, just det.
Vet du, eller något sånt här.
Just det.
Där skulle vi kunna ha något, en bild av Finland som kanske svenskarna skulle kunna på något sätt, eller som skulle kunna funka i komiksammanhang.
Typ,
att vi är nya Albanien.
Hur liksom funkar ett finskt könsavsnitt? Det kommer ingen, för ingen kommer någonsin in.
Det är inte alls lika bra.
Nej.
Och det, jag slutar ju också min kolumn på förlagets krönikesida med att jag tror vi är fast i den här knivbilden.
Ja.
För det, jag menar, så splittrat som samhällena är nu, så har vi inte en nationell narrativ längre. Alltså den sista vi hade var det här intrycket vi gjorde på Sverige med den här massiva immigrationen.
Ja.
Så vi kommer för evigt att vara de här knivfinnarna. Den kommer ju inte att slita sig, men du tycker fortfarande det är svinkul. Alltså.
Nej, det vet jag inte.
Och ärligt talat så skrattade jag väldigt högt för mig själv just när jag läste skämtet, den här Tobbes knivfinderskämt.
Alltså, det är ett bra skämt.
Det är ju briljant hur han packar ihop allting där.
Men självklart kan det vara slitigt att prata om knivfinnare i övrigt.
Mm-hmm.
Det finns ju saker som är roliga som man kan prata om, som de här bilderna på de här österbottniska, vad heter de här,
junkarna,
och det är liksom på 1800-talet.
Mm.
Och återigen, det är inte någon i Sverige som har aning om vad det är för någonting. Googla gärna knivjunkare svenskar så får ni se roliga bilder.
H-A-J-U.
Behovet av såna här nationella stereotyper är ju jättestort fortfarande.
Det verkar ju så.
Så, alltså, det går ju inte en dag utan att jag råkar ut för någonting. Nej, alltså, jag överdriver knappt.
Är det så?
Alltså, ja, verkligen. Och det
kanske är förkroppsligar den här liksom föreställningen om den metrosexuella svensken som tar hand om sitt utseende och hälsa och är redbar.
Det där är ju en jätteintressant liksom, vinkel på det hela. Det är att rasism är ju dåligt, förutom när det är jävligt bra. Och det är ju liksom jättefint när man kan rida på en positiv stereotyp. Det är ju jättefint när man kan komma till en fest som svensk och alla antar att du är rätt trevlig och öppen och liksom liberal och allt det här. Alltså liberalt sinnad. För då kan man glida in i den rollen. Det går fortare ju.
Och den är bekväm,
den är bekväm, ja. Och det går ju fortare när man måste liksom bevisa att man är sån.
Ja, visst.
Yeah. Så, så är det med mycket. Alltså positiva stereotyper kan ju vara jättesköna och liksom som en snuttefilt att gömma sig i.
Mm.
Men det är ju de det. Men annars så är det ju väldigt vanligt, skulle jag säga, att folk talar med mig och öppnar upp om typ ämnen som råkar ha någonting att göra med att jag är från Sverige till exempel. Och ibland så kan man hamna i ett läge där det liksom är så att jag måste försvaras lite grann. Och där kanske han igen den här känslan han fick i, alltså journalisten fick i Sverige. Att det kommer skämt om knivfinnar och någonting skaver.
Mm.
För att du känner dig lite personligen utpekad.
Yeah.
Fast egentligen så är det ju inte det. Du råkar ju bara sitta där. Det har väl inte med dig att göra?
Precis.
Men ändå tar man den rollen på något sätt. Här är jag nu. Och återigen, nationellt narrativ är jättevanligt och jättestarkt. Jag råkar vara finländare eller jag råkar vara svensk. Shit, vad starkt det
är. Visst är det. Ska man ta så illa upp då för den här knivassociationen?
Jag tycker ju inte det egentligen.
Jag tror inte heller att det nödvändigtvis är längre, åtminstone elakt avsedd. Inte av Tobbe Ström.
Nej.
Eller av någon annan som sitter och garvar åt det här på Norra Brunn. Därför dristar jag mig att skriva att det inte är våra egna förlegade fördomar vi skrattar åt.
Ja.
Den här liksom, ja, haha, det var ju sådär va.
Just det.
Men egentligen så är det väl fan ingen med läskunskap och grundskoleutbildning i Sverige som tror att finnar på riktigt har, vet du, fler finnar går med kniv än någon annan befolkning.
Nej, det tror jag inte.
Så jag menar, de som gjorde det på 60-talet, på 70-talet, i de här industriorterna i Sverige, de existerar inte längre.
Nej.
De finns inte längre. Alltså, hela knivkulturen på något sätt utdöd.
Ja.
Men den här fantasin lever kvar. Och det är liksom, på något sätt kan jag inte säga något annat än att svenskarna som sitter, det goda borgerskapet som sitter på Norra Brunn och garvar åt Tobbe Ström från Örebro, när han drar till med en sån här finnvits. De skrattar inte åt finnarna, utan de skrattar åt sina egna, den gamla fördomen om finnarna.
Liksom. Okay, ja.
Det finns inte ett uns av liksom nedsättande eller illvilja eller något sånt här.
Det är inte spetsigt. Är inte.
Och det som Pelli reagerar på är att shit, de följer faktiskt med oss. Vet du, Finland har gått vidare, men svenskarnas liksom bild av Finland har inte gått vidare.
Ja, nej, så är det ju. Ja. Absolut.
Och det är en fråga man kan undra varför det är. Och det försöker jag förklara i min kolumn. Så gå gärna hinna läsa den på FRLGT.
Ja. Ja, okej, bara för att hugga tag i, liksom, hållas kvar i ämnet en kortis till.
Mm.
Så är det ju, och återigen, för liksom, om man bara ser på mig själv, så är det ju, återigen, det är ganska vanligt att jag hör saker som typ homosexskämt.
Bög!
Ja, men typ. Och, men jag upplever inte heller alls som något annat än just ganska kärleksfullt gnabb. Och i brist, alltså, om du inte känner någon, och det är ganska safe ändå. Du kanske känner någon ganska bra, men inte tillräckligt bra för att liksom bli personlig. Men det finns ju ett läge i en relation med någon där man kan bli personligt ganska vass. Man kan gå in och faktiskt kritisera någon. Återigen ganska kärleksfullt, men det blir personligt. Det har ingenting med någon stereotyp att göra. Utan det är bara, nu attackerar jag dig. Ja. Dina jävla nycker, liksom. Men om någon säger sådana grejer till mig, så upplever jag mer som att det är bara ett sätt att skapa, liksom, det är varmt.
Att få söka kontakt med någon.
Ja, och inte alls personligt. Mm. Personligt bara i den meningen att de litar på att jag inte kommer bli arg. Det är väl en slags komplimang i sig.
Ja, jag tycker det här är intressant. Jag tror att många människor ser det här väldigt olika.
Ja.
Sen är jag rädd att hela den här diskursen kring de här gamla nationella stereotypierna kommer att drabbas av den här samma paniken som rasism.
Mm-hmm.
Alldeles med alltså rättmätigt har drabbats av, alltså det att man verkligen har nolltolerans för det.
Ja.
Det är ju på något sätt, men jag tycker att man försöker på något sätt föra den här liksom grannpikandet under den här liksom rasism paraplyet, vilket jag ska kanske undvika att göra.
Mm.
För dels för att det urvattnar också rasismen.
Ja.
Och problemet där liksom.
Ja. Ja, rasismen
det finns en familjelikhet där av att dra alla över en kam och liksom, och på något sätt göra sig lust. Men där på något sätt upphör likheterna mellan den systemiska rasismen och det här granngnabbandet.
Ja.
Och även om de här gamla bilderna av baguetteätande fransmän eller grodätande fransmän och liksom, vadå, och ordningsamma tyskar och liksom korkade norrmän och allt sånt här. Liksom. Alldeles att det finns ingen bäring i verkligheten i det här längre, men och jag vet liksom, finns det kvar längre ens på ett sätt annat än just i på Norra Brunn en fredag kväll så kan man liksom göra ett sånt här pow, och så exploderar alla.
Ja.
Men det är ju inte liksom ett bärande tema i någons komiska palett, tänker
jag. Det tror inte jag heller. Jag tror att Tommy Ström tror jag var extremt perifert egentligen.
Eller hur? Ja. Ja. Jag menar, men just i det här fallet där, det är ju nästan ett meta take på hela den här liksom knivgrejen det blev onödig uppståndelse kanske kring det här
kanske.
Ja, det finns samtidigt många som har liksom rötter i bägge länderna så här som liksom tyckte att ja, nu får det vara nog med den här liksom fördomarna att speciellt människor som har en koppling till Finland så känner sig kanske liksom lite osedda i Sverige.
Ja.
Liksom, inte, känner att man inte får tillbörlig respekt för det här.
Men där tror jag bara är en fråga om att man, när man lever i två verkligheter, när man lever med det så frekvens, man, alltså hela tiden egentligen, så måste man bara acceptera att det gör inte alla andra.
Så är det väl.
För de flesta andra var ett skämt och de har glömt det dagen efter.
Kan vi lägga det här till ro nu?
Ska ta en jingle och gå vidare?
Bra! Tack för det. Jag höll på att tala om rasismen och därför att det här det vi snackar om mellan oss vänner emellan borde inte liksom falla under rasismens paraply, men däremot så finns det ju i Finland en ganska stark rasism som pågår. Och jag kan berätta en historia om en av Finlands mest älskade författare, Juha Itkonen, som gjorde en Facebook-update här i veckan. Han satt på en allmän bastu, vilket vi ju gör i Finland.
Ja.
Allihop.
Såklart.
Flera gånger i veckan. Mm. Nakna män emellan, så att de här två det här ålderstegna filosoferna och snackade om Trump och riksrättsförfarande då, på bastulaven. Och ena säger, ja, han är ju en skurk, men bättre än Obama. Jag hade ju alltid problem med Obama. Jag gillar Obama, säger den andra. Vad är det med Obama? Jag är ju rasist. Jag är ju rasist, så jag hade lite svårt med honom liksom. Och så säger den här första, ja men vad fint att du kan erkänna det.
What?
Yep. Ja, det är inga problem för mig att erkänna det.
Det här, är ju...
det här var en dialog som inte kunde låta bli att dela med sig på Facebook. Och man blev bara sådär, what?
Ja.
Ja.
Det, ja. Ja. Jaha. Jag är helt mållös.
man blir ju nästan det. Och sen läser jag att Finland är dubbelt mer rasistiskt än andra EU-länder i någon slags undersökning där man på riktigt har liksom frågat människor.
Ja.
Tycker du att människor av olika hudfärg bör hållas separat? Ja, tycker många dubbelt fler finländare. Mm. Tycker du att människor från sydligare breddgrader är liksom lägre intelligenta och har lägre människovärde? Ja, tycker en stor del av finländare. Ja. Det är liksom en ansenlig del av finländare. 14% av mörkhyade i Finland utsätts för överfall, alltså fysiskt överfall på grund av hudfärg. 14%.
Det är jävla många.
Det är en jävligt hög siffra och det är jävligt många liksom i absoluta tal. Och det här ser inte ut att bli bättre utan det bara ökar. Mm. Det här, för någon tid sedan fick vi en procentsats som jag inte direkt minns nu, men det var oroväckande hög av hur många som hyser sådana här liksom fördoms. Xenofoba fördomar och liksom ser det som en rätt att skilja på folk och folk på grund av hudfärg.
Mm.
Och den här siffran har ökat så under senare tid. Så det går liksom inte åt rätt håll ens. Vet du, vi är värst och det blir sämre.
Jag undrar vad det beror på.
Ja, så det där kanske vi ska ha en ny grej att driva med finnarna med.
Ja, och det tror jag i och för sig görs ibland.
Ja.
Ja. Det är ju så här alltså den ligger som en slags outtalad mellan raderna i det även i den svenska liksom diskursen då, att Finland är till exempel bättre, har bättre skola. Jag tror nog inga invandrare.
Ja, det här ja.
Ja.
Ja, just det. Nej, det är nog bara för att vi inte har friskolor.
Mm. Och det tror jag absolut många i Sverige som på ett eller annat sätt använder det som en slags referens till Finland, absolut, att det, hit kommer ingen.
Okej, så hela PISA 2013 var invandrarnas fel också förstås?
Ja, men i Sverige var det ju det. Att Sverige gjorde bättre ifrån sig i PISA-undersökningen nu var ju för att, och nu citerar jag, var för att, eller parafraserar möjligtvis, att man hade undantagit invandrade elever från undersökningen.
Mm.
Så att Sverige liksom dopade sig på det sättet.
Ah.
Ja.
Okej.
Okay. Ja.
Nå, folk som folk.
Mm-hmm.
Hur långt det har gått det här, eller hur långt det har normaliserats, det här liksom, ska jag säga, bigotteriet och skitstövelbeteende syntes i veckan. När vi talar om den här strömmingrörelsen som försöker vara en motkraft nu mot populism och överdriven national patos och allt sånt här.
Mm-hmm.
De som identifierar sig som motståndare till den här strömmingrörelsen, jag vet inte vad vi ska kalla dem, någon slags nätnazister, hade i veckan ett upprop till alla sina liksom, anhängare då, att börja göra falska barnskyddsanmälningar om de här medlemmarna i strömmingrörelsen. Mm. Som en trakasseriform liksom.
Mm.
Det säger en hel del i sig,
ja.
Att man är beredd att göra sådana här och liksom, men också, ja, jag vet, behöver man säga mer om det. Men en sån här internetpolis på Twitter och Facebook som Finland har, sån här trevlig, sympatisk ung man som heter Taponen, efternamn är väldigt känd bland alla twittare och sånt här, hade uppmärksammat det här då, och vädjat till människor att kan ni sluta med det här liksom belastar barnskyddet jättemycket och det finns verkliga fall som kommer att lida av det här. Och,
ja.
Och så här. Och han fick bra uppbackning av alla rättänkande politiker anständiga politiker och så här. Och så var det en av de här nätnazisterna som förstås så fick det briljanta infallet att uppropa att nej, men nu ska vi ha den här Tapponen och barn. Kan vi göra falsk barnskyddsanmälan om honom?
Ja.
Och då dök Tapponen själv upp i hans tråd och sa: hörru du, är du säker på att du vill ha kvar den här, den här tweeten? Kanske bäst du tar bort den, liksom, underförstått. Och då svarar han, jag vet inte om han var berusad eller någonting: hotar du mig, din räka, åt polisen?
Ja.
Jag bara, hur långt har det här gått, liksom? Ja. Hur liksom onåbara tror de här personerna, och skyddade tror de här personerna att de är?
Ja.
I sin bubbla, liksom, av liktänkande.
Ja.
Om du börjar liksom på det här viset käftas med en polis,
ja,
vars uppgift är att hålla koll på, liksom,
ja,
hate speech och sånt här på nätet. Man kan bli lite mörkrädd, liksom, ibland av hur långt det har gått, liksom, i vissa skallar, helt enkelt.
Att när man liksom verkligen övertygar sig själv om att man har helt enkelt rätt.
Ja, rätt, ja.
Ja.
På något sätt ändamålen helga medlen. Liksom, vi är beredda att göra vad som helst.
Ja.
För det här. Jag vet inte vad allt som ligger i bakgrunden där. Men det var verkligen något som fick mig att vakna upp där. Det lät så bra på finska dessutom. Det var nästan poetiskt. Om jag säger, hotar du mig, din räka?
Ja.
En svensk översättning. Men det går att säga på finska väldigt elegant: uhkailetko, rääpäle?
Finska är alltid bättre.
Ja, när det kommer till hotfulla uttryck så är det nog nästan så. Men ja.
Men vad är det? För det är ju, alltså, det här är ju intressant att det finns en relativt rumsren rasism i Finland. Och jag kan ju ibland slås av...
På Bastolaven.
Ja, och inte bara där. Alltså, jag kan ju ibland slås av hur lätt ganska många människor till exempel talar om den här åtskillnaden mellan finländare och finnar, till exempel.
Mm.
Den diskussionen är ju dynamit i Sverige. Jag menar, det som hände nu, till exempel det här iranska planet kraschade i backen, var ju att det var... Man gick ut med att det var 10 stycken svenskar ombord, 17 stycken boende i Sverige. Och då är det ett jävla rabalder om det ju.
Mm.
Vadå svenskar?
Yeah.
Och det var ju, vad är det, ett år sedan någonting, så Ivar Arpi där på Svenska Dagbladet som var ute och liksom annonserade att vi borde ha ett motsvarighet i finländare, typ svenskländare.
Mm. Okej. Okay.
Så man kunde liksom skilja på svensk och svenskländare.
Ja, ja, ja.
Och det här går ju helt emot den svenska...
Viktigt, viktigt att skilja på folk och folk. Liksom.
Exakt, väldigt viktigt att ha begrepp som man kan liksom, vet du det, stämpla människor helt enkelt. Mm. Och det går lite emot ju den svenska idén. Den svenska idén är ju väldigt mycket liksom, ett folk, ett språk.
Inklusive,
ja. Inklusivitet, ja. Och, vilket på ett sätt också blir exklusivt. För att du måste fortfarande pressa in massa folk. Och så glömde vi samerna här borta.
De är ju mest rasistiska av alla.
Men du vet...
De har ju på riktigt, att jag vill inte ens gå dit, men det är ett gytter av blodsband och generations och så här. Liksom.
Den diskussionen går inte att ta i Sverige. Alltså du kan inte, utan att det blir det är ett getingbo utan dess lika. Men alltså, i Finland så är det här ju någonting som jag har inte aldrig träffat någon som har varit liksom speciellt, tycker att det var kontroversiellt att skilja på finländare och finnar.
Det är ju, jag vet inte, det är väl en svenskspråkig uppfinning.
Är det?
Ja, jag skulle säga att det var det som är grunden till det här. Alltså, en av Erke, nej, jag vet inte, får man nu kalla honom rasist, men Axel Freudenthal, alltså, som var en pro-svensk aktivist,
mm-hmm,
under den här republikens tidiga tider. Det var språkstriden utan liksom den kulturella kampen mellan svensktalande och finsktalande i Finland är ju fortfarande igång på något sätt. Och hur man förhåller sig till det här begreppet finländsk är väl lite något som vi har sopat under mattan också. Jag försökte ta upp det i en krönika kring Svenska dagen.
Okay.
För det är inte alldeles värdefritt även om vi låtsas att det är.
Okay. Det kanske bara jag som... För jag...
När vi talar om finnas menar vi finsktalande finländare av finsk börd.
Liksom. Ja.
När vi talar om finländare så kan vi tala om alla.
Ja.
Och särskilt då finlandssvenskarna. Liksom.
Ja.
inklusive finnarna.
Ja, och jag.
Ja, ja, precis. Liksom. Finnarna, ja. Ja.
Och men det där är ju den, det är ju, och det har varit in på också. Jag kan ju inte kalla mig själv finlandssvensk, även om jag tekniskt sett fyller i alla.
Tekniskt sett, du är bara medborgare. Du är knappast ens finländare i ett sånt här...
Det är sant. Säga, och jag lekte med tanken, om jag skulle sitta i ett flygplan mellan Stockholm och Helsingfors och du skulle krascha. Och hur skulle jag vilja bli benämnd i tidningen? Och så kom jag fram till att det skiter jag i, för jag är död. Men jag skulle ju förmodligen bli benämnd svensk.
Mm.
Det är ju nästan lika.
Kanske det, ja. Mm. Även om du är bosatt här.
Även om bosatt är med medborgare.
Mm.
Och det är ju så jag tänker på mig själv ändå ju. Och det tror jag kommer göra.
Jag tror att det här begreppet Suomen kansalaiset, alltså finska medborgare, har blivit ganska allmänt i pressen. Att,
ja.
Så att vi kan inkludera allihop.
Ja.
Att, annars också så är det ganska kletigt, det begreppet suomalainen. Ja. Just för att det inte skiljer på alla de andra liksom, etniska avgränsningar som finns.
Mm.
Och därför har man väl vill hitta på ett sånt här finländare begrepp som inte heller finns på finska. Alltså.
Nej. Sen kan det också vara att i Finland så har man fortfarande en idé om att det är ett homogent folk.
Mm.
Till största del. Till största del.
Ja.
Medan i Sverige upplever jag liksom att den tanken är inte lika stark längre.
Mm.
Att Sverige är mer en idé än vad kanske varit.
Det kan hända. Men jag tänker mig att nu, om jag ärligen skulle måste dela in oss i olika grupper. Så skulle vi ha finnarna, de som talar finska. Right?
Uh-huh.
Sen har vi finländarna som är typ finlandssvenskar, tatarer, romer, judar. Sådana här liksom... Finlands ryssar. Vi är finländare.
Ja.
Sen finns det de inflyttade som kan vara medborgare.
Ja.
Men som inte på samma sätt då är ändå finländare.
Uh-huh.
Men finsk medborgare.
Okay. Uh-huh.
Men jag är beredd att ändra mitt språkbruk när som helst. Och vi hittar ett mer anständigt sätt att prata om varandra.
Ja.
Mindre segregerande.
Ja. Ja.
Det var ju lite lustigt när du talade om den här... vad ska jag säga... normaliseringen av hur lätt det är att vara rasist i Finland. Det var ju ett fall här för någon vecka sedan. Ursäkta, jag får harkla mig lite. Men där skivaffären Levykauppa X hade förhandlat ut en anställd som hade snurrat på i så kallade NSBM-kretsar.
Mm-hmm.
National Socialist Black Metal.
Mm.
Hans band, vars namn jag inte kommer ihåg eller vill nämna annars heller, hade utmärkt sig för sina antimuslimska låttexter. Och uppträtt på nynazist träffar.
Kul.
För att det var det enda ställen de fick spela på.
Mm. Så. Konstigt.
Ja. Men han tyckte då, han hade gått med på det här frivilligt att säga upp sig och liksom inga krav och så här. Han förstod att man kan inte ha. Men nu i efterhand så hade han ångrat sig. Och så att han tycker att man bör respektera olika politiska läggningar, såsom rasism liksom.
Ja.
Olika politiska läggningar.
Som eller inriktningar. Rasism.
Som till exempel han såg på sin, som att det är liksom det är en politisk läggning. Det är liksom, jag tycker att ja, muslimer är liksom mindre värdiga och jag tycker att de ska utrotas och whatever de sjunger om.
Ja.
Men jag vet inte om jag försökte förklara det här på något sätt. Man kan ju inte ha en medarbetare på en arbetsplats som man vet att det är rasist.
Nej, inte om man ska ta ordet på allvar, nej.
Ja, om man ska arbeta med den här människan liksom, och så här. Som även om det handlar om fritid.
Mm.
Om man vet att på fritiden så, liksom, så hänger han med nynazister och liksom och det här.
Jag har aldrig förstått det där, för att politik är ju att vilja.
Ja.
Det är liksom inte definitionen av politik. Att politik är ju inte bara en idé. Det är inte bara så att jag är så här, jag är moderat, men inte handling. Jag skiter i skatterna egentligen, men som idé tycker jag att Moderaterna är bra.
Ja.
Det är ju en jättekonstig hållning.
Ja.
Och det måste väl gälla nazism ännu mer, tänker jag. Det är ju en jättestark handlingsvilja. Och det är där det blir problematiskt.
Mm.
Det är ju inte liksom... alltså att gå omkring och bara vara liksom en provokatör och säga saker till höger och vänster, fine då.
Är det politik?
Nej, det är inte politik.
Det är inte riktigt politik.
Väl? Nej. Möjligtvis är det väl irriterande. Men liksom, jag förstår inte hur man kan liksom tro att man kan isolera det till en åsikt. Åsikten måste ju ha en konsekvens. Du måste ju vilja det som du tycker.
Mm-hmm.
Annars blir det jättekonstigt. Eller alltså, kan man verkligen särskilja de grejerna? Kan man säga att nej, men jag är bara en...
Jag tycker vi ska vara ett självförsörjande land vad gäller vete.
Uh-huh.
Men... Sen om man har möjlighet att göra någonting för det så gör man inget. Eller?
Ja, men typ.
Då är det inte en politisk åsikt.
Det kan det inte vara. Det måste ju vara, det måste ju vara en logisk konsekvens av det du säger. Att du vill, om sen någon börjar gasa judar så tyck, och du tyckte det innan. Så har du fått som du ville, eller? Liksom, eller var det bara på skoj?
Som du sa det.
Ja.
Ja.
Alltså jag fattar inte.
Just det. Man ska ta lite ansvar för vad man tycker.
Med. Lite grann kanske.
Mm.
Då, va?
Mm. Det som var den här ska jag säga, kulturdebatten kring det här blev ju lite bökig då. Eftersom jag menar, normal black metal vänder ju sig mot etablissemanget och ofta mot det här kristna arvet. Liksom. Mm. Man hyllar åtminstone estetiskt satanism, allt det här liksom. Och vissa mer och vissa mindre, men det hör till black metal, alltså det black elementet är det här liksom satanistiska elementet. Mm-hmm. Och nu blev debatten, men det är alltså okej med antikristen black metal, men inte antimuslimsk black metal.
Mm-hmm.
Och då får man ju liksom lite backa och säga att liksom, jo, men vi vet ju liksom vad det innebär idag att kalla sig för antimuslimsk eller antiislamisk black metal. Man vet att det handlar liksom om lite mer än om teologisk kritik. Liksom.
Ja, det är inte samma sak.
Nej.
Eller
liksom kulturkritik. Vad ska jag säga, av någon slags punkrörelse mot det etablerade.
Mm.
Det är ju... Jag menar, fine om du har ett antimuslimskt eller anti-islam, ska vi säga, black metal band i Iran.
Mm.
Där på något sätt, liksom...
Ja.
Okej,
ja.
Känner jag.
Mm.
Men om du har det i en källare i Kontula,
ja.
Så tycker jag att det börjar bli lite som sådär, nu handlar det om något lite annat
ja.
än att vända sig mot det etablerade samhället som förtrycker er
absolut.
Specifika kultur.
Den kritik jag kan ha mot antikristna metalband möjligtvis är att det är inte så rätt ballt. Liksom längre.
Nu är det sekulära glädjebudskapet ganska väl spritt än, så jag vet inte om vi behöver.
Nej, men det jag menar, det här liksom, längre, det här, liksom. Den sortens kritik känns inte så jävla edgy längre.
Nej, precis. Och så för att vara lite edgy nu så måste man tydligen vara en antimuslimsk låt. Men nu bedrar ju de sig själv, de som försöker dra likhetstecken mellan antikristen och antimuslimsk eller antiislamsk.
Ja, det är inte samma sak.
Inte i vår kontext idag här.
Nej.
Så jag lyfter på hatten för ägaren till Lever Kappa X som säger om vårt företag inte har värderingar är vi ingenting.
Okay. Jag
tillägger, vi vet att vi har en väldigt ruffig image men aldrig rasistisk.
Sådär.
Mm.
Okej.
Okay. Ja.
Hej
Ja.
Mm. Fan, mycket rasism idag. Vad heter det?
Ska vi
ändå liksom... Kanske inte gå vidare med rasismen, men ändå liksom zooma in på en viss grupp i samhället och gnälla på dem.
Ja, gärna. Vem ska vi plocka ut här nu?
Singelkvinnor.
De jävlarna!
Fan,
ska de inte gifta sig?
The free ride is over, liksom. Det är så här. Det var nyhet på svenska SVT. Var det på om klädinköp och klimatpåverkan när man köper kläder.
Oh.
Och då visar
sig att det här barkar.
Ja, då visar sig att och hur de har mätt det här är jag lite intresserad av faktiskt. Men skitsamma. De har kommit fram till att kvinnor i singelhushåll släpper ut 37% mer växthusgaser per år än män i motsvarande situation. När det handlar om kläder.
Mm.
Och att om jag inte misstog mig var alltså det här var ett större miljöproblem än säg flygbranschen. Och det är ju lite så här, jag vill inte ta bort någon skam från flygbranschen. Låt oss säga att flygbranschen också har sina miljöproblem.
Mm.
Men jag tycker att det är nästan här någonstans som det börjar bli intressant på riktigt det här med miljöpåverkan och diskutera det. När det kommer till vardagen. För att säga att man ska sluta flyga, det är ju en sak. Och det tror jag de flesta människor flyger inte speciellt mycket ändå.
Nej, det gör det inte. Nej. Det är en väldigt liten del av världens befolkning och till och med Finlands befolkning som faktiskt flyger med någon regelbundenhet överhuvudtaget.
De allra flesta har kläder på sig.
Många har.
Och vi var inne på det här om att Posti då öppnar ju en liten filial här nere på Alexandersgatan där de ska bara liksom som är kläd
en kallstation så att säga.
Ja, precis, med liksom provrum så att du kan beställa saker på nätet, gå dit, prova dem och sen ifall du känner att det här funkar inte på en gång skicka tillbaka det.
Aha.
Och det är ju rent logiskt naturligt svårt att det ska fungera. Det är ju jättepraktiskt. Man beställer någonting på Zalando eller någonting. Det kommer, det passar inte. Skicka tillbaka det på en gång. För att de flesta tror jag som köper på nätet tycker kanske det är det jobbigaste momentet att lägga tillbaka det igen. Eller åtminstone upplever det som att det jobbigaste momentet.
Mm.
Så man kan bli av med det till viss del. Så det är skönt. Men problemet är ju då att likt Wish och andra såna här liksom, appar och sidor så naturligtvis ökar det ju mängden logistik. Och logistik är en jävla miljöbov.
Så är det.
Och det här någonstans undrar jag. Kommer det vara lika lätt att hitta klädskam?
Klädskam?
Ja, för det blir ju den naturliga konsekvensen. Om det nu är så att online-köp av kläder.
Mm-hmm.
Eller ens att gå i en butik och köpa kläder. Påverkar så pass mycket. I vilket läge kommer då motsvarande liksom skambeläggning ske som inom mot flygindustrin då?
Du menar att den inte riktigt finns än?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det verkar inte vara speciellt många som är jätteintresserade att ha liksom, att ta den stafettpinnen och säga att jag är den som nu kommer börja liksom gnälla på klädindustrin eller folk som köper kläder. Man
jag,
ser jag lite här och var.
Jag har sett gryende sådana här liksom upprop mot det här.
Okay.
Ofta förstås när en klädfabrik i Bangladesh har kraschat till exempel
Men det är ju en sak.
Och 13 oskyldiga kvinnor har omkommit där.
Men det är ju en annan sorts skam.
Det är en annan, det är kanske en annan skam, ja. Men det borde liksom vara direkt relaterat till...
Jo, men om man tittar på det här då.
Men det här här liksom, vad är det man kallar snabbmodet? Är det du ute efter här?
Jag är kanske ute efter att dels är det ju det. Om man tittar på liksom siffrorna här så... heter det, så barn hittar jag inte den siffran bara för nu, men liksom man köper ju genomsnittssvensken då som det här var, jag mättes på köper x antal plagg per år och slänger ett antal färre plagg per år. Exakt hur det går ihop förstår inte jag riktigt, men i alla fall
garderoberna växer
och det i sig har jag inte upplevt att det är så himla många som orkar haka på och säga att det här är problematiskt, du borde köpa mer second hand. Det kanske finns någonstans. Och du kan säkert gå till Myrorna så har de en skylt på att det här är bra för miljön.
Mm.
Men generellt, om man tittar på hur extremt mycket kritik flygindustrin har fått. Och det här är ju en ganska naturlig då måltavla. Mm. Så jag vet inte, jag kanske har missat någonting. Men jag tycker inte
dags för klädskam, menar du?
Ja, eller dags för. Jag bara säger liksom att det...
Jag skulle gärna ersätta flygskammen med klädskam om möjligt. Jag... Hellre än att ta på mig kläder så flyger jag till Nice.
Ja, alltså där är ju en personlig preferens. Och jag är ju liksom du. Jag skulle också hellre säga att okej, då köper jag hälften så många plagg. Om det innebär att jag kan fortsätta flyga, fine. Det ska sägas då att jag är ju man. Och tydligen så är det lättare för mig att säga det. För jag köper färre plagg.
Mm.
Och behöver ju, om man är ärlig, färre plagg generellt.
Jag köper alldeles för mycket kläder själv.
Det gör ju inte jag. Jag köper för lite kläder.
Är det så? Jag äger för mycket och köper för mycket.
Uh-huh.
Men det jag vet inte vad. Jag kanske behöver analysera vad det beror på direkt. Men jag gillar kläder. Jag gillar all slags kläder, accessoarer och sånt här. Okay. Jag tycker det är kul. Man kan bli en annan.
Ja.
Du kan vara en sportfåne eller du kan vara en liksom, välklädd affärsperson eller... någonting lite mer casual. Du kan se ut som en goth. Du kan se ut som en punker. Liksom. Du behöver en ensemble eller två för alla de här. Liksom.
Ja.
Jag äger, och jag får höra det här av min sambo alltså, att jag äger 20-tal ytterrockar. Liksom,
ja.
Som tar upp i stort sett all plats vi har där hemma.
Ja.
Jag har nu lådor alltså, som är på väg ut.
Ja.
Av sån här som jag har köpt i någon slags infall.
Okay.
Som sen visar, det här var ju inte för mig. Varför köpte jag något sån här?
Ja.
Som jag gärna skulle liksom sälja vidare. Men det är ju värdelösa grejer. Så det är bara liksom att dumpa dem hos Fida.
Ja.
Eller något sånt här. Och, ja. Så jag känner mig ganska ganska prickad av din klädskam här.
Ja, ja. Det, ja, nej men absolut. Det kommer komma. Återigen, jag kanske har missat någon våg här. Det kanske är så att det är många som talar om det här. Och om det är det så är det naturligt. Jag tror att det kommer komma. För det är ju, alltså, återigen, det är ju, man talar ju en del om mat. Många har ju ganska länge pratat om att man ska välja närproducerad mat.
Mm.
Men närproducerad...
Matskam, se där har du.
Ja, men det finns ju redan.
Finns det också?
Köttskam finns ju.
Ja, just det.
Men närproducerade kläder... Det är ganska trevligt med den där skjortan från H&M. Oavsett om den här Bangladesh-fabriken brinner eller inte. Och jag menar, herregud, får inte tala om telefonerna. Men liksom, det är ganska... Jag tror att det blir mycket mer personligt plötsligt.
Jag håller inte med om det där, att den där tröjan eller skjortan på H&M känns trevlig.
Inte?
Nej. För att efter att ha köpt så mycket kläder en lång tid, det här är tydligen något man måste lära sig.
Okay.
Så är det enda jag verkligen njuter av att köpa satans dyra kläder. Liksom.
Okej.
Okay. Alltså billigt har jag lärt mig är skräp.
Ja.
Ser det liksom, vet du, det känns billigt.
Ja.
Vilket gör att man mår dåligt.
Ja.
Vet du, men tyvärr är det bara så att liksom pris, kvalitet och välmående.
Men skulle du vara villig att köpa någonting av samma kvalitet fast 2 gånger dyrare eller 3 gånger dyrare om du har gjort i Finland? Skulle du bry dig?
Inget av det där har liksom riktigt spelat någon roll.
Alltså. Nej.
Utan det är nog, det handlar om väldigt liksom små detaljer som strukturen på materialet, liksom, ja. Nyansen på det blå på tröjan.
Just det.
Vet du, klippningen av kragen,
ja.
Längden på körtet.
Ja.
Allt sånt här, vet du.
För det är ju, alltså, det är ju så här...
Det är sånt jag spanar efter. Sen liksom... Sen blir man ju jätteglad om du hittar något som känns bra och så här,
ja.
som inte kostar helt satans mycket.
Ja, just
det. Då blir man ju glad och då köper man gärna.
Ja.
Jag har slutat köpa liksom det här vad man kallar för snabbmod. Alltså såna här billiga t-tröjor och billiga det ena och det andra. Liksom.
Ja, just
det. Vet du, kalsonger ska kosta minst 30 euro.
Ja.
Och ibland så följer med priser också, alltså hållbarhet. Inte alltid. Men,
inte alltid.
Nej.
Ja.
Men jag tänker till exempel, jag tycker om väskor också.
Ja.
Axelväskor.
Ja.
Av olika hippa märken som Ben Sherman eller något sånt här. Jag har en från som jag köpte i New York 2007. Det började bli 13 år sedan.
Aha.
Som jag fortfarande syr ihop när den faller i bitar.
Ja, nu är fint.
Ja, den är av läder, vet du, den är... Det är det snyggaste jävla väskan jag någonsin har ägt.
Ja.
Men den börjar bli liksom hopplöst nedgången nu.
Ja.
Så, men jag ska ge den ännu en runda med symaskinen. Liksom.
Just det. Ja. Det är, vad heter det? Jag tror tyvärr inte du är representativ alls.
Mm.
Jag ska inte kokettera med att jag inte... Alltså, jag köper ett tag på H&M. Jag köper mina kalsonger på H&M. När jag behöver ett par liksom. Inte alltid, men om jag råkar vara där och behöver ett par så köper jag. Men det som är intressant tycker jag, det är, jag såg en sån undersökning om, det var inte kläder, men det handlade om telefoner. Och det var hur mycket dyrare skulle en iPhone vara ifall den var gjord, säg, i USA istället. Eller om den var ens gjord i Kina, fast med typ okej löner, med okej villkor. Så att man inte behöver hoppa ut genom fönstret på kvällen när man har varit klar på den här hemska fabriken. Och det är inte mycket pengar ens. Det skulle typ vara $20 dyrare. Men det är liksom den marginalen där marginalen.
Mm.
Och det säger en hel del om oss konsumenter. Att vi bryr oss så jävla mycket om de där $20.
Mm.
Att det är värt. Liksom.
Mm. Mm-hmm.
Vi kan, att låtsas som att det regnar.
Mm. Eftersom du nämnde mat så kan jag säga att det här hänger lite ihop. Eller det... Jag har börjat köpa dyrare, bättre kläder ju fulare min kropp har blivit.
Okej.
Okay, min kropp har blivit fulare för att köpa så billig mat. För det är där jag sen sparar, vet du.
Ja.
Jag köper alltid det billigaste, minus 30%. Allt det här liksom, allt du kan hitta liksom, oftast.
Ja.
Om jag bara kan, så sparar jag på matutgifter.
Just det.
Men sen märker jag att jag kan lägga liksom vansinniga summor.
Salmonella kyckling från Danmark.
Jag undrar om inte det här nu hänger ihop, slår det mig. Att eftersom jag har misshandlat min kropp så att den ser ut som ett päron, så försöker jag dölja mig i vackra fjädrar istället. Lite tragiskt att tänka så här. Men välkommen, du kommer märka det själv när du är 45 sen. Så att,
ja, jag är på god väg.
Du är inte ens nära alltså.
Oj, oj, oj. Nåväl, singelkvinnor, de är skit helt enkelt. Det kan vi konstatera.
Det är alltid deras
fel. Fy dem.
Okej, okay. Singelkvinnor som flyger är alltså paria idag. Mm.
Exakt så.
Så, just det. Vart är vi på väg härifrån? På tal om att flyga, en kort bara. Läste en artikel om de här Boeing 737 MAX 8-planen som ligger nere.
Ja.
Nämnde vi det här?
Ja.
Att Ryanair håller på att måla över dem.
Ja, du sa det förra gången.
Ja. Jag kommer inte liksom förbi det här riktigt.
Nej.
De har fått en ny typbeteckning, alltså bara i Ryanairs flotta. Och Boeing har nu skickat ut instruktioner till flygbolagen om hur man ska bemöta passagerare som vid gaten eller inne i flygplanet får en panikattack kring det faktum att de sitter i ett plan som är livsfarligt, mm-hmm. eller vad det är. Mm-hmm. Vet du vad nyckelorden här är? Hur ska man behandla de här människorna?
Alltså, eftersom det är Ryanair.
Inte bara Ryanair. Det här är alltså Boeings rekommendationer till alla flygbolag.
Okej, så det är Boeing. Okej, men då kanske det inte är lika brutalt. Nej, då har jag ingen aning. Mm.
Man ska behandla dem som om de fått ett sjukdomsanfall.
Ja, men det låter väl som...
Det låter väl logiskt. Ja, men det är liksom så pass, det är på något sätt så cyniskt. Liksom. Ja. Någon som är livrädd. Liksom. Betrakta honom som sjuk.
Men det är väl så man behandlar människor som får en panikattack?
Ja, det är väl så. Det bara lät så bra. Boeing är bara skit nu för tiden. Leve Airbus.
Jag satt på ett flygplan en gång, men bara för att dra en kort anekdot om det, med en kvinna som fick en mer eller mindre en attack.
Mm.
För att hon var så flygrädd. Och vi hade inte ens hunnit upp i luften än. Hon gick in i flygplanet, hon var med ett sällskap. Och när hon insåg att om något skäl så var planet inte fullbelagt. Och om något skäl så hade de lyckats få det så att det var ganska stor ojämnhet i hur folk satt. Så det satt fler människor på ena sidan planet än på andra. Tydligt liksom. Arida inte hon alls. Nu hade hon läst så mycket.
De här 80 kilo vägande människorna i det här liksom, 20 ton vägande flygplanet.
Ja.
Okej, okay. Ingen... Okay.
Nej, hon, det här funkar inte alls. Nu hade hon läst på någon sida någonstans att det här, så här kan man inte ha det. Så hon fick helt enkelt panikattack. Hon blev helt vansinnig.
Hon skulle se hur det ser ut i bagageutrymmet.
Ja, nu. Och då kom en av flygvärdinnorna, eller det var en steward, och han var helt uppenbart tränad i hur man skulle hantera sådana människor.
Det är de väl?
Ja, och jag kommer ihåg hur imponerad jag var, hur fort han fick henne på andra tankar.
Oj.
För att han liksom, för det var så mycket värme, det var verkligen det här...
lågaffektivt bemötande.
Ja,
nej det heter det.
Det vet jag inte om det var, men
det är inte samma sak.
Men
emotionellt bemötande.
Emotionellt bemötande, ja. Väldigt sådär liksom, och väldigt sådär som att ta hudden av hennes rädsla nästan genom humor. Så han satt liksom och berättade, han berättade väldigt mycket historier, han berättade om, han satt sig bredvid henne då. Och så satt han där nästan hela flygresan.
Jaså.
Ja, och för jag antar att det är en prioritet att det ska inte vara panik på planet. och
en av de första, ja.
Och han berättade sådana saker som typ han berättade typ vad som händer ifall det börjar bli turbulens.
Mm.
Vad som krävs för att ett plan ska krascha ifall det blir turbulens. Vilket är typ det händer inte. Det har typ aldrig hänt i historien. Enligt han då. Jag antar att om det hade hänt i historien så hade han kanske inte sagt det. Så, men i alla fall, jag vet inte om det är så han berättade med en sjuk människa, men uppenbart så fanns det träning bakom det. Yeah. Det var helt klart så, det var inte bara hans personlighet. Han hade på något sätt liksom ett protokoll för det här.
Mm. Flygskam och flygrädsla så här för mig till en grej som jag också ville lyfta upp här.
Mm.
De skyldiga till drone-störningarna vid Heathrow, minns du att vi snackade om dem i höstas.
Ja.
Hade tydligen kommit fram, men jag hade inte noterat det i nyheterna.
Okej. Okay.
Det var alltså sådana utlöpare från organisationen Extinction Rebellion.
Okej, okay. Så det var alltså klimatterrorism?
Det var det. Extinction Rebellion-ledaren Roger Hallam, en av de här synliga profilerna,
mm-hmm.
som inte i Extinction Rebellions namn, men som som ska säga frilansande sabotör,
ja.
så hade han hängt med de här gängen som då störde flygtrafiken där i en protest mot flygtrafik överhuvudtaget.
Okay. Ja, det var ju effektivt, jag menar.
Han var ju i nyheterna alltså alldeles här nyligen, och det var därför jag plockade upp den här hetero-kopplingen också. Alltså, du vet Extinction Rebellion, de här klimatförändringsmotståndarna som skapar en massa uppståndelse i London, speciellt genom att stanna tunnelbanan och sånt här. Han var i Daily Mail, nu vet jag inte hur bra källa det här är för någonting. Men Roger Hallam efterlyser Nürnbergs liknande rättegångar mot politiker som inte tagit klimatförändringen på allvar.
Okay.
Det vill säga, när vi står där i apokalypsen sen så ska vi liksom, de ska dömas som någon slags krigsförbrytare mot mänskligheten.
Uh-huh.
Och det som gjorde det här lite så här, vad ska jag säga, obehagligt var att han sa, och det kan ju hända att vi är tvungna att ge dem en kula för pannan.
Oj.
Ja, Extinction Rebellion kan man säga mycket om, men deras PR-avdelning skulle kanske kräva lite uppborstning.
Ja.
Ja, så sådant. Man kan ju sympatisera med klimatkampen och så här, ja. Men ibland görs det väldigt svårt. Ja, ja. Roger Hallam blev förstås i alla nätform anklagad för att nej, men det här är ju just vet du, hur vänstern gör liksom, och anklagar för det ena. Ja, vet du, Gulag kommer när kommunisterna tar över med hänvisning till finska röda regeringen då, eller
just det.
Vänsterliberala regeringen. Vilket gjorde att jag måste kolla var han egentligen står. Han är inte en vänsterperson, visade sig. Han är en ex-jordbrukare och företagare som radikaliserades då han körde så här organisk jordbruk förstördes under några år följd. Några år sedan, vilket fick honom att säga upp sin gamla karriär, hoppa på universitetet, läste ihop en sociologtitel specialiserad på civil olydnad.
Okay.
Och sen grundade han Extinction Rebellion tillsammans med några andra, och han sen dess då fört den här kampen med lite utomparlamentariska medel mot politiker som inte tar den här kampen på allvar.
Så det, bara, för, det är universiteten, det är de man måste stoppa, annars blir
det är universiteten vi måste lägga ner.
Ja, ja.
Ja, se vilka idéer som får grogrund där egentligen. Uh-huh. Det är alldeles hemskt.
Uh-huh.
Ja, det gjorde mig väldigt glad att kunna notera att han inte var en gammal extremvänster, utan faktiskt en jordbrukare och företagare. Så, nåja, det kanske inte gör Hans Nürnberg och kula för pannan uttryckt desto bättre. Men det är... Man kanske inte ska vara så snabb i sina slutsatser.
Ja, ja.
Extinction Rebellion lades på en lista över, över de här extremrörelser och organisationer som brittiska antiterrorpolisen delar ut till alla offentliga myndigheter här. Var det under december när det hände, Guardian skrev om det här i fredags, de hade fått en läcka på det här. Det var ganska roliga... Eller, uppseendeväckande namn som ligger på den här samma listan som till exempel Extinction Rebellion som inte har varit våldsamma, va?
Uh-huh.
Men de sats på samma lista som till exempel Combat 18 och sån här liksom riktigt de här hårdast möjliga, alltså nynazistiska grupperingarna och sånt här. Att för antiterrorpolisen spelade liksom ingen roll från vilket håll så att säga.
Nej.
De här disruptionerna i samhället kommer, ja. Eller tydligen huruvida det är organisationer som uttryckligen använder våld eller som uttryckligen är icke-våldsamma.
Ja,
de har alla buntats ihop i samma, och det här kommer ju kanske vara av olika åsikter om, då.
Ja.
Om det är angeläget. Men bland de här nynazisterna och klimatterroristerna fanns ju då också Greenpeace,
ja.
Djurrättsrörelsen PETA,
ja.
People for Ethical Treatment of Animals och många fler, och därtill det tyska fotbollslaget St. Pauli.
Åh, St. Pauli, det är fint.
Ja, de har ju sin antifascistiska, antirasistiska, antisexistiska, antihomofoba hejaklack.
Ja.
Och hela firman, eller hela klubben liksom kretsar kring den här de här värderingarna då.
Minns jag fel, men var det inte en av deras spelare som såldes av för att han stödde Erdogan?
Det är alldeles, alldeles möjligt. De tar ju det här, tyskarna tar ju sånt här på allvar.
Ja.
Om man är igång, okej, nu är vi på den här sidan, då är vi på den här sidan.
Ja. Liksom. Ja.
Då börjar vi inte se genom fingrarna med sånt här. Men ja, åtminstone supportergruppen för St. Pauli så hamnar på den här brittiska antiterrorlistan.
Ja.
Också med sin dödskalle-logo.
Okej.
Okay. Mm. Så, ja, det kan man ju vara av olika åsikter om också. Då.
Det kan man vara.
Ja. Men grattis.
Grattis! vad har vi för tid egentligen?
Vad ligger vi nu? 1.20.
1.20, ja men bra. Det är ett par saker till i alla fall. Mm. För jag tänkte att vi skulle hinna på en grej som var... det finns ett brand index.
Ja.
Som är positiva omnämningar i... helt enkelt positiva omnämningar av företag.
Det här körde vi i Finland här nyligen. Kommer du ihåg Ponsse?
Ja, precis. Jag tänkte att du skulle kunna ta den svenska också, för det är ganska intressant. Du frågade mig om den...
företaget Ponsse, det mest ansedda brandet i Finland.
Du frågade mig om den finska, så jag tänkte att jag skulle göra samma sak med dig.
Ja, ska jag gissa nu
du
då?
Du kan plocka de 10 första i Sverige. Och det här är inte svenska företag, utan det här är företag i Sverige.
Mm-hmm. Okej, så det kan vara amerikanska också?
Det kan vara alla möjliga.
Mm.
Mm. Men låt oss säga att svenska företag tenderar att ha ganska... har företräde på listan.
Mm. Det ska jag säga. Volvo.
Bra!
Nummer ett.
Mätta.
Ja.
Ja.
Fortfarande stolt över Volvo i Sverige.
Oh ja.
XC60.
Ja, oh
världens
ja.
Bästa bil.
Ja, alltså verkligen. Verkligen. De ökar inte i popularitet. Men de är högst upp. Så att, ja, absolut. Och det är ju... jag tycker inte det är jättekonstigt.
Nej. Jag har förstått hur mycket Volvo betyder för svenskar. Ända sedan vi åkte med en svensk rockare från Göteborg över till Helsingfors. Och när vi passerade Åland någonstans så där och började flyga in över Finland så sa han: ja, det här är det här landet som inte har någon egen bilproduktion, va?
Exakt.
Ja. Och det var ju Saab brännet minne liksom.
Ja. Okej, det tog ett av ett.
Ja. Oj, ska vi köra vidare?
Ja. Om du plockar i alla fall några till så ska jag läsa.
Jag skulle hellre läsa in mina vinster nu medan jag ännu är på plus. Men att,
ja.
Nummer 2, H&M.
Jag vet inte ens med topp 10.
Aha.
Du får ett försök till.
Spotify.
Spotify är 8 på den här listan.
Okej. Okay, Ikea.
Ikea är med på listan på nummer 4.
Mm, det blir bra det här. Bofors. Jag tänkte säga Vattenfall eller Bofors, de är knappast jättehögt upp eller?
Nej. Nej.
Är det här företag som du antar att jag borde känna till?
Ja, jag kan läsa upp listan. Om jag får. Okej. Så det är, om man har det från 10 och neråt. Så nummer 10 är Lidl.
Lidl, okay.
Lidl, ja. Vilket ju är lite intressant.
Lite intressant.
Men det är också min faktiskt bild av Lidl, att när de kom till Sverige eller till Norden så var det ganska illa ansett. Och att de gjorde några rookie-misstag i början som inte var så bra. De hade till exempel, om du inte minns det, men de hade till exempel tyska, såna här, det här rullbandet som är fram vid kassan. I Tyskland så slutar det ju precis efter själva, det finns ingen plats för mat.
Ja.
Och det hade de även i Norden. Och det funkar ju inte. Alla Norbo bara, vad ska vi göra maten?
Nej, det här är dåligt.
Ja, och det lärde de sig. Och så blev det bättre.
Så ändrade det.
Ja, det är fint. Willys är nya.
Willys?
Ja, så det är ju lågprismat här som är liksom grejen. Spotify 8. Västerbottenost är 7.
Oj.
Mm.
Spotify, Västerbottenost.
Ja, eller hur? 6 är Samsung.
Wow.
5 är Netflix.
Så.
Ja, det känns som att de borde gå neråt. Men,
Apple där någonstans då?
Nej. 4 Ikea. 3 är Swish.
Jaha.
2 är Ica.
Ica, okej.
Okay. Och 1 är Volvo.
Jag gissar Ikea, men det var Ica.
Ja.
2 rätta, 4.
Och det som ökar mest är SJ.
Jaså, vad bra.
Och det har med klimat att göra.
Det har ju absolut bara med det att göra, ja. SAS är inte så högt där.
Jag menar, du såg det, men de ska ju byta namn på, inte alla, men några av sina tåg. Från X2000 till X40000.
40 000?
Ja, och det har att göra med att...
Varför inte bara lägga till fler nollor?
Det har att göra med att du kan åka 40 000 fler resor med ett tåg än med ett flyg och ha samma klimatpåverkan. Enligt SJ.
Sämsta idén någonsin. Men alltså, det här är ju som ett rebrand av Max 8 som 8200 liksom. Jag antar att det har också någonting att göra. Det är bara 8200 människor som har omkommit.
Exakt. Exakt.
Okej, okay. Men grattis SJ. Synd att det inte har en bättre PR-avdelning än sådär.
Nej.
40 000.
What
next?
Jag tyckte ju
redan... miljon.
Men så här, man kan ju ge dem att X2000 är ett namn som har framtiden bakom sig.
Ja, jag minns hur häftigt det var 1994 kanske.
Ja, exakt. Men det känns som att det har gått ett tag.
Men de funkar ju aldrig heller. Det var ju ett sån här... De var jättedåliga. Åtminstone på 90-talet.
De är mycket sämre än finska tåg. Det är min egen också erfarenhet.
Ja. Fy fan. Jaha, sådant.
Sånt är det.
Sånt anseende. Mm. Men grattis Volvo. Det mest ansedda varumärke i det mest ansedda landet i världen.
Så är det faktiskt, ja.
Ja, kollapsen är uppskjuten ännu ett år. För Sverige är igen etta på listan.
Bomber till höger och vänster är vi ansedda. Mm.
Det kanske inte är internationella nyheter alltid.
Nej, det är väl inte det.
Nej, det är väl lokal grejer.
Förmodligen.
Men Sverige är alltså åter etta på listan i år över landet med bäst rykte och anseende. Mm. Topp 5, Sverige, Schweiz, Norge, Finland, Nya Zeeland.
Det är ett imponerande då.
Mm. 58 000 personer i 7 länder. Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan och Ryssland tillfrågades om detta. På 18 plats UK, på 36 plats USA och sist typ Irak.
Så det är ändå rätt brutalt att vara sist på den listan.
Alltså. Det var ju inte alla länder med, det var bara 55 länder som fick vara med.
Fortfarande, liksom. Du är sist på listan med andra länder.
Sämst. Sämst. Ja, men det är nog så. Liksom. Jag tänker mig att det är fortfarande Saddams fel. Men att,
alltså, på tal om självbilder, alltså, tänk den. Hur fan vad tungt omkring med den.
Ja, den här ISIS och det här liksom, var ju inte säkert jättebra. Nej. För Irak heller. Liksom.
Och man kan ju såklart i all sympati hävda att de har inte bara sig själva skylla på något sätt för att det är så här.
Mm.
Men det måste ändå vara lite tungt. Det för det är klart att någon del av mig, jag kan ju låtsas vara någon slags liksom, metrosexuell, du vet, kosmopolit.
Kulturintresserad.
Ja. Och ändå när någon säger att Sverige är det mest ansedda ser man ju så här. Ja, det är väl.
Det är väl klart.
Det är väl ingenting ni behöver prata om. Man blir ju en kockig jävla tönt så fort man hör sånt. Och du kan tänka mig hur det känns att vara sist på den listan. Det är så asjobbigt.
Jag tror det är nog bara gallihumor som räddar en från sånt i så fall.
Det är väl det.
Men 36 plats United States. Inte så jättehejsan heller på en lista av 55 länder.
Nej, det är ett kast faktiskt.
Och där tänker jag mig att här som har orsak att fira. Trump, 3 år vid makten.
Ja.
Nu alltså i veckan.
Ja. Kul.
16 200 lögner sen dess. Washington Post räknar ihop. Det är bra takt och han har ökat. Alltså. Det har liksom kumulerat det här.
Mm.
Och nu är så riksrätten igång där. Första dagen igår.
Mm.
Demokraterna vill slåss för att få in vittnen och inkriminerande dokument. Vilket då den andra sidan inte vill alls se.
Nej.
Överhuvudtaget, här finns ingenting att se. Vi kör vidare bara. Låt Trump vara Trump. Ganska talande var att alla initiativ i senaten bordlades med siffrorna 53-47. Där då 53 är alltså antalet republikanska senatorer och 47 demokratiska och oberoende.
Jag blir mer och mer deprimerad.
Visst blir man lite ledsen av det här. Det som kanske förhöjer din stämning här är att enligt oberoende polls så är 69% av amerikaner vill höra vittnesmål i senaten, alltså av de här som har sett på nära håll vad Trump har sysslat med. Och allt annat brottsligt han har företagit sig. Och 51%, en knapp majoritet, vill avsätta honom oberoende.
Oberoende?
Ja, direkt liksom.
Ja.
Så att återvalsmöjligheterna är inte så jättebra om man ser på hela nationen. Nu är ju amerikanska systemet liksom lite... mer byggt kring de här elektorerna från olika delstater. Så att det motsvarar inte riktigt verkligheten. Så jag tänker mig att tippningen är fortfarande lite 50-50. Att får vi 4 år till med Mr. Trump eller inte?
Ja.
Alltså, vi kanske blir klokare här. Men det kan vi nämna ännu om demokraternas primärval. Att, jag blev åtminstone överraskad när New York Times gjorde sin ansedda, eller ska jag säga, tunga utnämning av vem de stöder i demokraternas primärval.
Uh-huh.
Och de för ovanlighetens skull plockade ut två kandidater.
Okej.
Okay. Den ena var Elizabeth Warren, tidigare republikan.
Just
och that. Numera konsumentombudskvinna.
Uh-huh.
Och hård för folk, ska jag säga, folkbildare och så här. Liksom. Uh-huh. Lite mer på vänsterkanten anses som var bara.
Uh-huh.
Och den andra var Amy Klobuchar.
Uh-huh.
Som senator också. Som väl hör lite mer till mitten segmentet av det här gamla tidens demokrater.
Just det.
Så, ja. Som den här valgurun Steve Kornacki sa. Men det var ju bra. Nu vet folk vad de ska lägga sina två röster på. Vem de ska lägga sina två röster på.
Precis.
Så, ja. New York Times fick ju förklara i alla program varför de gjorde så här.
Ja.
Och ja, ingen, jag behöver inte ens gå dit för att jag tyckte att det var väldigt fegt av dem att inte ta ställning.
Ja.
Det var ju alltså på grund av att det pågår en brytning inom demokratiska partier där den här vänstern håller på att dra ifrån den mitten.
Ja.
Och ingen vet tydligen på vilken häst man ska satsa här.
Nej. Jag håller med, det är lite fegt ändå.
Visst är det, va?
Ja.
Att de, men det är en stor fråga för en så stor tidning,
ja,
nationell och internationell tidning, att ta ställning till vilken väg det demokratiska partiet borde liksom ta,
ja,
i den här brytningstiden som det står.
Ja.
Och jag minns att Steve Bannon, som är republikansk strateg och han som mer eller mindre gjorde Trump till president via sina strategier, sa ju att det här är vad som kommer att avgöra till Trumps fördel 2020-valet, att demokraterna kommer att vara mitt uppe i en inre slitande,
ja,
process,
ja,
som republikanerna redan gick igenom inför 2016-valet där populisterna vann.
Ja.
Så nu är frågan om huruvida populisterna i demokraterna kommer att vinna, alltså de här som då bakom Sanders, kanske bakom Warren, bakom, ja, Ocasio-Cortez,
ja,
eller om det är den här mitten med Buttigieg och Klobuchar och Joe Biden. Så antagligen blir det jag menar, vem har den bättre storyn? Är det inte de som har en ny iver? De unga som driver på mot, vet du, Sanders lite mer extrema liksom.
Ja, jo.
Och så här. Och så finns det två tolkningar av vem som kan vinna valet. Vill amerikanerna ha en moderat eller vill de ha en som drar åt helt annat håll än Trump?
Ja.
Svårt att säga.
Omöjligt säga.
Så därför väljer vi två. Så nu vet ni vem ni ska lägga era två röster på, amerikaner. Där börjar jag känna att jag har gjort mitt för idag.
Okej. Okay. Jag har två saker kvar jag tänkte bara nämna. Och jag tänker att den ena är lite mer lätt, så ta den. Det var nämligen en nyhet om... Vi kan ta det via USA, för USA är ju ett land av extremer. Och jag lärde mig då att i USA... I vissa delstater, till exempel Kansas, så kan du döpa ditt namn till vad fan du vill. Det finns inga lagar.
Okej.
Okay. Du kan döpa det till Q318.
Du kan heta så?
Ja. Hmm. För att Kansas, deras liksom delstaten har helt enkelt tolkat konstitutionen så att staten ska ge fan i vad du kallar
vad
din
du heter,
barn.
Ja.
Ja, det är upp till dig. Vilket skapar ju en del, man kan ju spinna på vad det innebär i praktiken och hur många som faktiskt tar det på fullt allvar och gör, som kallar sina barn för galna saker.
Alltid finns det någon dåre.
Och i USA har man ju ibland folk heter saker som är lite konstiga. Men, hoppas i Sverige då, så var det nyhet i veckan om att Skatteverket hade sagt nej till ett föräldrar som hade velat kalla sitt barn för fisen.
Vad fan? Det måste man ju göra. Det är klart att du inte kan låta någon döpa sitt barn till fisen i Sverige.
Helt
om
korrekt.
Den här personen ska leva i Sverige. Liksom.
Helt korrekt. Till de här föräldrarnas försvar så var de ganska, de verkade ta det ganska lakoniskt.
Där de verkar ju ta så mycket.
Vi kommer fortsätta kalla det för fisen ändå. Så här.
pragmatiskt.
Mycket. Men man får inte heta så officiellt.
Det, det och tycker det
här,
jag också.
Och det här kände jag var ändå... Det finns ändå vissa saker i samhället kvar som är liksom skyddsbarriär mot.
Men det här är ju för barnets bästa.
Det är klart det. Det är klart för barnets bästa. Ja, absolut, ja.
Om du som vuxen vill ta namnet Fisen, fine.
Jag tror att man får det.
Nej, då tycker jag då ska du få göra det.
Okay.
Men du kan inte ge det åt ett oskyldigt barn.
Okej.
Okay. Där finns väl en skillnad, tänker jag.
Det finns en absolut en skillnad. Absolut en skillnad. Det är ju en, det är ju en parallell diskussion med den mycket allvarliga omskärelsediskussionen.
Mm.
Men
just det. Ska se vuxna som går och skär.
Ja, fine. Liksom. Skär, fan, skär på. Men
hur det alltså?
Det var bara... Det här är en passus. Jag tyckte bara att det var skönt att...
Att barnet slapp heta
Skatteverket
fisen.
Sover inte.
Skatteverket sover inte i Finland heller. Nu fick jag nytt vatten på kvarnen här. Mm. Och inte i Sverige heller. Skattemyndigheten kommer nämligen att snart att få snoka i dina kreditkortsuppgifter via en Europa baserad lagstiftning.
Okej.
Okay. Bara så du vet.
Ja, ja. Det är bäst jag byter.
Om du har stora stora utgifter där så kan de börja ifrågasätta lite vad det är du håller på med liksom.
Aj. Mm-hmm. Ja, jag får sluta köpa saker. Kläder.
På det här. Vill du avrunda med något sinneshöjande?
Nej, jag är ganska nöjd.
Stämningshöjande. Någonting om Postnord, UPS och andra leveransföretag.
Ja, just det. Vi tar det nästa vecka.
Kanske du har fått dina högtalare.
När jag har fått mina högtalare kan jag berätta hela historien om UPS och mina Sonos högtalare.
Det låter utmärkt.
Ja, ja.
Tills dess får vi önska er goda golfrundor i det varma vårvädret. Och ja.
Tack så mycket.
Tack för att ni lyssnade och vi återkommer nästa vecka.
Två nollor för mycket med Peter Törnroth och Janne Strand.